En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Den senaste tidens hybridattacker mot flera länder i Europa väcker mer och mer oro. Att Ryssland kränkt både estniskt och polskt luftrum vet vi, men vem som ligger bakom de senaste drönarattackerna i Norge och Danmark är fortfarande oklart. Men det många undrar är om Ryssland är på väg att invadera fler länder eller om de istället kommer trappa upp hybridkriget för att störa NATO.
Denmark says the drone incursions that forced the country to close its airports this week are a coordinated hybrid attack. Officials say a, quote, professional actor was behind the drones, and they do expect more will follow. The Prime Minister called it the most serious attack on Danish critical infrastructure to date.
So it's clearly Russia conducting its hybrid war, which contains other forms of assault, arsons, flammable parcels, assassinations.
Ja, vi har sett drönarattacker och kränkningar av luftrum den senaste tiden och hur NATO har samlats för att diskutera hur man ska bemöta kränkningarna. Frågan har också ställts om Ryssland är på väg att invadera fler länder än Ukraina. Men frågan är om de har kapacitet att föra krig på flera håll än ett. Men att föra hybridkrig mot sina fiender kräver mycket mindre resurser. Genom att föra hybridkrig kan man hindra civilisationen att fungera som vanligt genom cyberattacker eller att skicka in drönare över flygplatser som stoppar folks resande. Saker som stör folks vanliga liv. Hur förberedda är vi på ett hybridkrig? Är vi redan i krig med Ryssland och hur mycket kan vi lita på USA? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, den senaste tiden har vi hört om flera intrång i olika luftrum i Europa. Hur allvarliga är de här intrången?
Det är allvarligt på så sätt att det visar att Ryssland utökar sitt hybridkrig. De har ju länge hållit på med olika typer av hybridaktiviteter mot västvärlden. Men det här med de här drönarattackerna eller inflygningarna, vad man ska säga, och stridsflygskränkningarna, då har de fört det till en ny nivå.
Ryssland har ju inte erkänt att de ligger bakom drönarattackerna över Norge och Danmark, men mycket verkar indikera på att det är Putin som ligger bakom. Hur säkra kan vi vara på att Ryssland ligger bakom de här olika attackerna när de inträffar?
Alltså när det gäller Polen kan vi vara helt säkra, för där har man ju skjutit ner drönare och plockat upp dem och de ser ju att de är ryska, så det är ju inga bekymmer. När det gäller Danmark och Norge så är det ju inte 100% säkert. Samtidigt är det ju så att det här har rört sig om drönare som är mera som flygplan, så att säga, inte de här traditionella drönarna som vi tänker på som man flyger med privat. Och det är ju sånt som inte var och varannan har, så att säga. Så att det är ju troligt att det är någon form av statsaktör som ligger bakom. Och det är klart att teoretiskt sett så skulle det kunna vara någon annan. Men allting tyder ju på att det är Ryssland som ligger bakom. Men sen ska man ju komma ihåg att när det inträffar såna här attacker eller såna här händelser, så gör ju det omedelbart att folk ser drönare överallt. Alltså i Norge nu till exempel. Okej, det kanske var drönare de såg, kanske var det inte drönare. Kanske var de ryska, kanske var de inte ryska. Men det spelar liksom ingen roll, för att har man väl satt igång den här processen så liksom påverkar det situationen i de här länderna i vilket fall. Liksom, oavsett om det här är ryska drönare eller inte.
Många känner oro nu att det här ska eskalera och att Ryssland och Putin ska invadera andra länder i Europa. Hur stor är sannolikheten att han kommer göra det?
Alltså jag skulle säga, alltså nu det här kan man ju risken att man får äta upp det här om det händer, men jag skulle säga att risken för att Ryssland skulle invadera ett NATO-land är mycket liten. Nu är den obefintlig eftersom Ryssland är fullt upptaget i Ukraina. Det är flera västliga säkerhetstjänster som har lämnat rapporter senaste halvåret där de har sagt att Ryssland kommer att ha kapaciteten att invadera ett NATO-land och kanske viljan om 2 till 5 år efter att Ukraina-kriget har tagit slut. Och det är möjligt att det är så att de kommer att ha kapaciteten, men kommer de verkligen att ha viljan att göra det. Vågar Putin verkligen testa en sån sak när han, beroende på hur det har gått i Ukraina och så vidare. Så att jag skulle säga att sannolikheten är förmodligen ganska låg, och den ligger, skulle jag säga, betydligt längre fram i tiden än de här 2-5 åren som de här underrättelsetjänsterna pratar om. Och jag menar, på många sätt är ju det här hybridkriget, det är ju här och nu. Och det är det vi borde koncentrera oss på i mycket större utsträckning. Att liksom motverka det och hur lägga upp en taktik på hur ska man svara på de här kränkningarna som Ryssland ägnar sig åt.
Och vad är syftet från aktören med att bedriva den här typen av hybridkrigföring?
Det är ju att skapa osäkerhet, rädsla, både hos regeringar och hos befolkningen i andra länder. Och gärna om man inte riktigt kan vara säker på var det ryska drönare, var det inte ryska drönare, var det någonting annat. Då blir det ju liksom det bidrar ju till att destabilisera de här samhällena. När man inte liksom vet riktigt hur det här hotet ser ut och vad som är syftet bakom det. Och därför är det ju väldigt bra när man kan klarlägga liksom att här är det ryssarna som har varit på plats och gjort det här. För då liksom blir det väldigt tydligt, och då kan man också se syftet mycket tydligare.
Kan man då säga att Europa redan är i krig med Ryssland?
På ett sätt tycker jag man kan göra det. Eftersom ett hybridkrig är ju också ett krig. Skillnaden mellan hybridkrig och ett vanligt krig, det är liksom att man inte är inblandad i direkta stridigheter mot varandra. Utan den ena parten riktar attacker mot länder som i det här fallet stöttar Ukraina, utan att liksom officiellt förklara krig. Men hybridkrig är också väldigt billigt och också väldigt effektivt för just den här målsättningen att skapa, att destabilisera och skapa rädsla och så vidare. Så att på många sätt är det ju liksom ett mycket enklare krig att föra än ett riktigt krig. Och jag tror att vi i Europa, vi liksom har inte riktigt insett omfattningen av och liksom hur den här ryska taktiken att köra med hybridkrig, utan vi ser fortfarande på varje attack för sig, vi drar inte ihop linjerna, har inte förberett oss tillräckligt för att motverka attackerna, utan vi är väldigt mycket fokuserade på det här hotet längre fram, och vi bygger upp våra arméer och upprustar och så vidare, men det finns ett hot här och nu som vi borde ta itu med mer kraftfullt.
Tycker du att Europa har varit dåligt förberedda på den här typen av hybridkrig?
Ja, på det sättet att man har inte perimeterskydd till exempel runt många flygplatser när det gäller drönarintrång och sådana saker. Det finns ju elektronisk utrustning som man kan använda för att störa ut drönare till exempel. Och det är klart, sånt här kostar pengar, och innan man väl har sett hotet, då är man väldigt ovillig att behöver vi verkligen det? Är det verkligen nödvändigt? Och så vidare. Man ligger hela tiden steget efter. Istället för att vara proaktiva så reagerar vi bara när det händer. Oj, nu har ryssarna flygt in med drönare. Vad ska vi göra? Okej, ska vi skjuta ner dem? Ska vi inte skjuta ner dem? Det är liksom nu börjar den diskussionen som borde... Det borde man ju diskuterat för länge sedan. Hur ska vi agera om vi blir attackerade på det här sättet från Ryssland? Men det har man inte gjort, utan man bara reagerar hela tiden.
USA har tidigare varit stormakten i väst som Europa lutar sig mot i svåra tider. Men hur mycket kan vi lita på USA idag? Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson. Häng kvar! Wolfgang, USA har ju tidigare varit den trygga stormakten i väst. Men hur mycket kan Europa lita på USA i nuläget?
I allt mindre utsträckning, tyvärr. Dels vet vi ju att USA inte längre vill betala för Europas försvar mot Ryssland. Och det får man ju acceptera, så att säga. Och där har ju nu Europa tagit ett större ansvar och säger att man ska ta ett större ansvar. Men samtidigt så ser vi ju hur Trump-administrationen, i första hand genom presidenten Trump, men också när det gäller vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Rubio och andra, hur man underminerar NATOs och Europas ställning gentemot Ryssland. Man uppmuntrar Putin att försöka testa NATOs kollektiva försvarsparagraf genom att inte benhårt säga att det är den som gäller. Trump han famlar ju lite hit och dit varje gång han får frågan. Ja, jo, nej, ja, kanske. Det är liksom, och det är ju precis den typen av ambivalenta hållning som triggar Putin och Ryssland att våga utföra mer kraftfulla och fräcka åtgärder mot Europa än man har vågat tidigare.
Vilken roll spelar USA nu gentemot Ryssland?
Ja, det är en dubbel roll skulle jag vilja säga. På ett sätt så är man är fortfarande medlem i NATO. Man försvarar, hela den här försvarsplaneringen är ju ett försvar mot Ryssland och för att hjälpa Ukraina. Nu hjälper de inte längre Ukraina så mycket med vapen och ekonomiska medel. Man hjälper fortfarande med underrättelseinformation och så vidare. Men samtidigt så har ju en president som uttrycker sin beundran för Putin och som hävdar att det var Zelensky som startade kriget. Åtminstone varannan gång han får frågan så säger han att det var Zelensky som startade kriget fast det var Ryssland som gjorde det. Så att jag tycker att det är väldigt olyckligt att USA liksom sänder de här dubbla signalerna hela tiden.
Och USA är ju en del av NATO. Vad tycker du att NATO gör åt hybridkriget?
Alltså nu har man ju agerat som efter de här drönarna i Polen och i samband med kränkningen av Estlands luftrum när ryska stridsplan var inne i Estland i 12 minuter. Man skickade upp stridsflyg för att mota bort dem och så vidare. Och nu så säger Polen säger att man kommer skjuta ner drönare om Ryssland fortsätter med det här. Och det är just den här typen av väldigt tydliga signaler som man måste skicka till Putin. För om man inte gör någonting eller agerar svagt, då är ju risken att Ryssland fortsätter på samma bog. Och det ryssarna någonstans i förlängningen hoppas på, det är ju att genom det här hybridkriget försvaga västvärldens vilja att hjälpa Ukraina. Eftersom västvärlden skickar så mycket vapen till Ukraina och det påverkar ju krigsläget och krigsutgången av kriget. Så om Putin kan få ett stopp på de här vapensändningarna eller att de minskar kraftigt, då ökar också hans chanser att lyckas bättre i Ukraina. Och det är det som är det främsta syftet med de här hybridattackerna. Att liksom minska Europas och USAs vilja att hjälpa Ukraina.
Och hur stor är risken nu då att den som gör de här attackerna nu då går ännu längre och faktiskt utför en riktig attack?
Alltså jag skulle säga att risken är inte så stor för en riktig attack. Risken är ju snarare att på grund av såna här hybridattacker, att antingen beroende på vilket svar det blir eller om en sån här hybridattack går fel på något sätt, att man av misstag drar igång en process som kan sluta i mera direkt väpnade konfrontationer mellan Ryssland och NATO.
Och Sverige då? Nu är inte Sverige drabbade av de här attackerna den här gången, men hur tycker du att Sveriges regering tar det här med hybridkrig?
Alltså när man hör dem uttala sig, försvarsministern Paul Jonsson och statsminister Kristersson, så känns det som att de tar det på stort allvar. Men det är svårt att veta vad Sverige gör i praktiken för att skydda sig mot det här. Jag menar, och det är klart att på vissa saker så vill man inte säga vad man gör eftersom det kan hjälpa fienden, alltså Ryssland i det här fallet. Men jag menar, det är uppenbart att vi har ju haft drönarkränkningar på Arlanda till exempel tidigare, och det verkar ju uppenbart att det inte finns något elektroniskt skydd mot överflygningar över Arlanda. Annars borde de här drönarna förra gången inte ha kunnat vara där. Så att det finns garanterat väldigt mycket mer att göra. Och alltså det här är ju hela tiden, det är ju som vanlig brottslighet liksom, att den utvecklas hela tiden och det kommer nya typer, man hittar på nya grejer. Och det får vi ju räkna med, att ryssarna kommer att komma med nya typer av hot. Och då gäller det att vara förberedd. Så det är därför jag säger att man måste vara lite mer proaktiv och försöka tänka i förväg. Vad är det för sårbarheter vi har? Vad är det som kan drabbas? Hur kan vi skydda det? Och det gäller ju inte minst all den här digitaliserade infrastrukturen som vi har i Sverige.
Vad tror du vi kommer få se de närmaste dagarna?
Ja, de närmaste dagarna vet jag inte, men jag är ganska säker på framöver här, närmaste månaderna, att vi kommer att få se ännu fler ryska hybridattacker på olika sätt.
Wolfgang, det är ju också så här att nu ska du gå i pension.
Ja,
ja.
Det verkar inte bättre.
Det verkar inte bättre. Hur känns det?
Det känns omtumlande. Det är väldigt dubbla känslor. På ett sätt så känns det skönt att ha gått i mål i arbetslivet, så att säga. Och samtidigt känner jag mig inte direkt slut, så att säga. Jag är inte en sjuksköterska som är trött i kroppen eller någonting sånt. Så att, jag hoppas ju kunna fortsätta jobba lite grann i alla fall vid sidan av pensionärslivet.
Ja, och det gillar ju vi att höra väldigt mycket. Du har gjort ungefär kanske 300 avsnitt av Aftonbladet Daily.
Oj, det var mycket.
Ja, du är ju våran mesta gäst, så är det ju bara. Och hur tycker du att det har varit att göra Daily?
Jag tycker det var väldigt roligt. Jag tycker det är ett väldigt bra komplement till skrivandet. Och det är också så att när man får frågor så får man också tänka till, så att säga. Så det hjälper mig ofta att liksom strukturera mina analyser. Liksom. Ja, den där kanske jag skulle ta upp och så vidare. Så att både det här med podd och med tv tycker jag har varit ett väldigt bra komplement till den skrivna journalistiken, som vi ju alltid är det som har varit grunden för Aftonbladet.
Vi kommer ju kunna höra dig daily framåt, hoppas vi ju verkligen. Men kanske inte lika ofta som lyssnarna är vana vid. Är det någonting du vill hälsa till dina fans?
Ja, det har varit väldigt roligt att få ha den här rollen som utrikeskommentator. Och det har varit ett nöje att serva lyssnarna med, som jag hoppas är intressanta analyser och synpunkter på världsläget.
Wolfgang, tusen tack för idag och för alla avsnitt som du har gjort med oss. Vi kommer sakna dig oerhört mycket.
Auf Wiedersehen, säger jag då.
Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste som händer, gå in i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.